Alla ville se Meyers fotografier och höra om livet på Pleidene. Vad slags samfund var det? Hur teknologisk avancerad var Pleidene? Hvordan kommunicerade de med Meyer? Hvordan såg de ut? Hade de fredeliga hensikter? Meyer kunde fortälla de mållösa tillhörande AT Pleidene var över 1000 år gamla. Semjes var själv ganska ung, bara 330 år. Planeten där hun var född, ära, var på störelse med jorden, men huset en befolkning på knappt 500 miljoner. Efter AT Pleidene uppdaget planeten äras relativt gästfri atmosfär, utviklet om miljöet på planetens lik AT kan och leva där. Ära ligger faktiskt en del på vår egen planet, fortalte Meyer. Du finner fjäll, gräs, trär och elver där. Produktion och industrier lagt till avsideliggande områder. Ubefolkade naboplaneter fortsyner ära med nödvändiga mineraler och råvaror. Besättningen på romskipen hade också fortalt Meyer AT där som han en dag kom till ära, vill han möta dyr som lignet hester, kuer, kaniner och fisk. Fysisk arbete på ära blir huvudsakligt utfört av robotar och androider. Av uppförsel och utseende är det vanskeligt att skilja androider från människor. Det är kläder som gör att vi kan känna dem igen. Alla androider har uniform, och farven på uniformen fortäller vilket arbete de utförer. De ser levande ut, för det huden är däcket av ett protoplasmalignande material, och kommandocentret fungerar som en organism med människoliknande reaktioner. Det gör androiden istan till och för en samtale, fortalte Meyer. Själv om ungdomen bara är sexuellt modna tidlig i tenårene, gifter de sig icke för de är för det med utannelsen. Utannelsen sträcker sig fra 4-årsåldern och varar till äraboende är över 70 år. När de har nått så långt, har de specialiserat sig innanför 15 eller 16 fagområder. Meyer kunde fortälla att Semjes hade över 30 specialiteter. Det är ingen stadsdannelse på Pleidene. Ära ledes av det vi på jorden vill och kalla åndelige ledare, forklart Meyer når folk ville vite mer om styreformen. Den högeste form for lederskap kallas Haralft. Det är en existensform som icke avhänger av fysisk ansikt och kropp, men den är alltever lika utelukkende åndelig basert. Den är en slags mellomting. Vis du berör disse väsnene, vill håndanning gått förs genom dem. Haralften ger rike ordre. De ger något annat, som kallas förslag. Och så pröver alla inbyggande på planeten och följer sin egen överbevisning och finner de bästa lösningen. Envy medalj har sin bakside. Den stadige strömmen av människor som la beslag på husrom och på Edvard Meyers tid. Gjorde A.T. Poppy följte seg till Sidesa tåg till Overs. Med följte hun seg like främmed och lite välkommen som hun hade gjort de första åren hun bodde i Schweiz. Hun var bara 17 år gammal då hun traf Edvard Meyer för första gang, en juledag 1965. Stedet var den greske byn Thessaloniki. Meyer var nästan 29 år gammal. Bara någon få månader tidigare hade han måttet amputera den vänstra armen efter att ha förolyckat i Tyrkia. Efter en månads bekantskap fride svitsaren till den greske ungjenta. Poppys mor ville icke vita av förbindelsen, och det unge paret rönte till en liten by hur de giftet sig i all hemlighet den 13 februari 1966. De fejer nästa år en flacket om omkring. De reste bland annat till det fjärne östen. I en period arbeide tåg bodde de i Pakistan, på Kreta, i fjällen i Mithösten och i India. Till slut bosatte de sig i Schweiz. Till att begynne med skönte Poppy lite av Schweiz och tysken folksnacket i äkte mannens hemland. Någon år senare, då Meyers gjorde sina första UFO-observationer, mästret hun den lokala dialekten Norrbedre. Men Poppy skönte fortsatt dålig höjtysk. Det var så vitt hun grejde och stavseg genom mannens notat er. Jeg prövde och läste dem, men jeg skönte icke stort, fortalte hun. Resultatet var att jeg danet meg ett felaktigt intryck av det som egentlig foregick och var Edvard så når han drott till skogsmit på natten. Særligile ble det da alle disse menneskene begynt å komme til Hinwil for å treffe mannen min, fortsatte hun. Det var mange kvinner som kom på besøk, og han tok dem med til kontaktstedene. Jeg ble veldig sjalu. Egentlig var jeg ikke redd for at han skulle finne seg i mannen. Jeg syntes bare det var trist at ingen av de nye venninene hans nå en gang tilbed seg å sitte barnevakt. Slik at også jeg kunne være med og se dem rekalere om forkostene. De bare kom til han og sa la oss dra. Datateknikeren Bernadette Brand deltog givenlig på Meyers møter. Et juli 1976 hadde hun lest artikelen om Meyer i Kvikk på tåget til FRA-jobben. Jeg husker at jeg sa til en kollega at her er enda en gjerning som påstår at han har kontakt med romvesener, fortalte hun senere. Kollega en min ville vite om jeg trodde på dette övet. Jeg skal ærlig innrømme at jeg er overbevist om at det finnes liv andre steder i universet, men hvorfor i all verden skulle disse skapningene komme hit? Hvis de ville dra noe sted, hadde det vel vært naturlig at de hadde rest et sted der de hadde noe å lære. Jeg syntes det hørtes helt vilt ut at en påstod at de hadde nærkontakt med romvesener. Tenk å holde en masse menneske fornar på den måten. Slike folk burde sperre sinne. Tilfellet ville at Bernadette Brand kjente Schottsbassbrødren og hans Agonrad. En dag fortalte de henne om en delvis invalid bekjent som påstod at han hadde kontakt med vesener fra et annet stjernesystem. På det tidspunkt falt det ikke Bernadette inn at dette var mannen hun hadde lest om i Kvikk. Bernadette trakk på skuldrene. Verden er full av skrulinger, kommenterte hun lakonisk. Konrad prøvde å fortelle Bernadette om Meyer, men hun nektet å høre flere historier om skrudde bygde tullinger. Slutt å tøv, var alt hun hadde å si. Du vet ikke hva du snakker om, sa Konrad irritert. Du har rett og slett ikke peiling. Slik fortsatte de å krangle om tilfellet Meyer sommeren igjennom. En lørdag aften på høstparten hadde Konrad med seg vennen Jakobus Bertschinger til middag hos Bernadette. Hele tiden snakket de om en eller annen kvinne og sa ting som ikke tar henne alvorlig. Når hun sjalu, kan hun dra i hvem som helst fra vettet. Etter middag drar alle tre til Hinwil for å treffe en vei av Konrad som bodde i et gammelt hus inneklemt mellom en masse boligblokker. Konrad fortalte ikke at denne vennen var identisk med Edvard Meyer, men da de tok av FRA vid Holdenstrasse og kjørte opp den lange leen, skjønte Bernadette med hvor de var. Men siden de var kommet så langt, sa hun seg villig til å treffe den mystiske mannen. En kvinne tok imot dem i døren. Venter, er med der akkurat nå, sa hun da hun åpnet opp. Så viske hun nå til Konrad. Vi kan ikke gå inn i støen. Edvards diskusjonsgrupp har møte der inne. Deretter forsvant hun inn i støen. Bernadette gikk ut på kjøkkenet og kokte kaffe til at de som satt inne i støen. Mens kaffen kokte, kom plutselig en kvinne løpende inn på kjøkkenet med en stor mugg vann og kulipulver. I Sverige er det vanlig å bruke kulipulver mot kvalme og maveproblemer. I neste øyeblikk kom Meyer inn på kjøkkenet. Det var tydelig at noe var galt fatt. Bernadette ble med ham inn i støen. Der inne fikk hun øye på en kvinne med langt mørkt hår som lå over en stol, og en annen kvinne som fuktet ansiktet og bannet hennes med kaldt vann, samtidig som hun dasket henne på kinnene. Bernadette ro känsel på kvinnen som tydeligvis hade besvimt. Det var Poppy. En man viske ta till Meyers kone hade sväljet över 50 sovitabletter. Poppy var kritvit i ansiktet och hodet hang slapp till sidan. En annan kvinna övertog och fortsatte att fukta pannen hennes och daska henne i ansiktet. Då den andra kvinnan begynte att bli sliten, tillbred Bernadette sig överta. Hun var icke så fint följande som de två andra. Hun dasket till Poppy i ansiktet så hårt hun kunde. Om igjen og om igjen. Poppy begynte å ynke seg og mumlet at Bernadette skulle slutte å slå. Det gjør så vondt i tennene. Hvis du holder øynene åpne, skal jeg ikke slå mer, sa Bernadette strengt. Men Poppy døste av igjen, og Bernadette fortsatte å daske til henne i ansiktet. Hun ville få Poppy sint. Med et hoppet Poppy opp av stolen, grep tak i Bernadette og slo henne så voldsomt at hun gikk i gulvet. Selv om hun var liten av vekst, var hun forbløffende sterk, og hun dyttet en 80 kilos Bernadette omkring i stuen inn til meg i grep inn og hjelp Bernadette med å berolige Poppy. Han fikk hustruen inn på soveværelset, men advarte henne og sa at dersom hun sov nett på nytt, måtte hun tilbake til stuen. Men Poppy søynefalt igjen etter en stund, og Bernadette fortsatte å daske til henne i ansiktet. Nå tok Poppy igjen, samtidig som hun skrek og forbannet ektemannen. Med den ene hånden rev meg i segbältet, bandte rundt håndledden av hennes og fäste det till en stol. Poppy fortsatte å forbanne henne og alle de andra som var tillstede, för hun på nytt mistet bevisstheten. Bernadette fortsatte å daske henne i ansiktet. Plutselig grev Poppy bältet tvers av, men like plutselig rett hun seg ned. Kloken var nesten sek som morgenen. Hun hadde kastet opp til midnatt, og distriktslegen som var blitt tilkalt, hadde sagt at det var viktig at te Poppy holdt seg våken i hvert fall 6 timer etter at han hadde gitt henne et brekmiddel, og hun hadde sluttet å kaste opp. En lördag eftermiddag någon uke efter Poppys selvmordsförsök följde Bernadette med Konrad till ett möte hemma hos mig där över 50 människor var tillstede. Den förrige kvällen hade icke Bernadette fått snacket med mig på grund av Poppys dramatiska selvmordsförsök, så hun var fortsatt svärt skeptisk till allt han stod för. Till sin överraskelse uppdaget hun att Edvard mig var både sympatisk och tillitväckande. Bernadette visste icke länge vad hun skulle tro. De mannen fortalte om kontakter med romviser och reiser i världens rummet, synes hun främdeles var det rene, skäret öv. Men det skulle visa sig att Bernadette skulle bli en hyppegäst i Hinvil. En sen kväll körte hun i Malin efter ett besök hos Meyer. Plutselig blev jeg fyllt av en överväldigande följelse att jeg måtte stans i bilen. Nå är jeg i färd med att bli gall. Tänkte jeg. Allt detta rumskitsnacket är i färd med att göra mig sprö. Förelsen av att jeg skulle stans i bilen blev bara starkare och starkare. Till slut stoppet jeg och blev sittande inne i bilen med låsta dörrar. Mens jeg satt där i mörker, skedde det något underlig. Jeg såg ut genom sidevinduet och uppdaget ett lys som steg upp över skogen. Det vita lyset beveget seg med ett nedover, och då det försvant bak åskammen, hade det skiftet farve. Med var det ildröd. Ett öjeblick slode med gatiher var det någon som lekte seg med fyrverkeri, men jeg slo raskt tanken efter av mig. Det virket allt får kontrollert till att det kunde vara raketter eller någon slags bengalsk lys. Efter ett par minuter kom lyset tillbaka. Och som ett var det plutselig borte. Skal jeg kjøre videre? Tenkte jeg. Ni, jeg venter enda noen minutter. Litt lenger borte fikk jeg plutselig øye på et nytt lys. Det vanskelig å si hvor langt unna dette oransje lyset var, kanskje 500-600 meter. Det steg opp bak åskammen, beveget seg sakte og var diget i omfang. Nesten som en fjerdedel av månen. Lyset fulgte en sikksakk. Formet. Haketebane i over 20 minutter. Med blev det mindre og mindre, for til slut og forsvinne bak fjellene. 3-3. Rett for soloppgangen fredag sommeren 1976 søste tog meg i slutten av 20-årene langs motorveien på vei til Augsburg. De kjørte med åpne vinger, og lyttet med et halvt øre til bilradioen. Den ene mannen het Herbert Runkel og var leder for kvalitetskontrollen ved farens isolationsfabrik i Munken. Den andre mannen het Harald Prusch og var fotograf av yrke. De to männena hade varit nära vänner i nästan 6 år, och de nattliga fredagsturen deres var rätt övert blitt en vane. Praten gick som vanlig om forskjellige ting, men den kvällen virket Harald mycket livsfraværende. Han hade nettopp läst en artikel i ukebladet Kvick. Artikeln handlat om en svitser som hävdet att ha regelmässig närkontakt med väsen referatan ett stjärnesystem. I artikeln stod det också att läsa att Jimmy Carter hade observerat hur han var guvernör i Georgia. Harold hade själv sett når han men inte måtte värre nu för då han var 5 år gammal. Han fortalte mig om upplevelsen. Det får jag gick på öja där jag er föt. Vi var på stranden en eftermiddag då vi med ett fiköy på 2 eller 3 flyvande farkoster på himmelen. Idag huskar jag icke med säkerhet hur många det var. Farkosterna, eller hade nå var, blev hängande i luften omlag 50 meter över vannflaten. De mystiska genstandene var svära, men idag kan jag icke med säkerhet anslå hur stora de var. De hang obevägliga över vannflaten i 1 eller 2 minuter. För de försvant lika plötsligt som de var kommet. Jag spurtade de vuxna vad det var vi hade sett, men det var ingen som kunde ge mig något svar. Denna episoden fanns sted i 50 år igen, i 1953 eller 1954. Jag kommer aldrig till att glömma synet av de märkliga objekten som hang på himmelen. På fredagsturen till Augsburg snacket Herbert och Harold ofta om det oändliga universet. Om möjligheter få liv på andra planeter och om reiser i världens rummet. I likhet med svärt många andra var vi svärt sökande, sa Harold. Vi var sökande, men icke i den religiösa betydningen av ordet. Harold var en läsehäst och visste en massa om UFO-observationer. Han var särskilt upptatt av Georg Adamski, en berömd UFO-kontakt. Adamski bodde på sydsidan av Mount Palomar i Kalifornien. Och hävde tagit han i november 1952 snacket med en liten fyr med skulderlangt, blunt hår som hade landet i Ortenen med ett spiderskipe för av Venus. Romanen var kommet till jorden i en ganska speciell hänsikt, ifölje Adamski. Befolkningen på Venus var bekymret över radioaktiv stråling ifrån jorden som följde av kena fysiska prövesprängningar. Adamski blev berömt och reste världen runt som det första människa som efter sigende hade haft närkontakt med ett väsen ifrån en annan planet. Han var självfällig en omstridd person, och de förklara bilderna han hade av Romski blev senare avslört som fortsträde maskindelare ifrån en fysiboks. I andra UFO-rapporter kan vi läsa att gästen är för av världens rummet är sent till jorden av Gud för att hjälpa mänskligheten. Sa Herbert hänvänd till Harold. Ärligt allt, det höres ju också vilt ut. Jag är ärligt väl överbevist om att det finns en mängd planeter i världens rummet som är bebodd, men alla de vill luk i bladhistorien som står på tryck i fra tid till annan er bluff, eller vad tror du? För du uttalar dig så skråsikert, borde du ta en titt på bilderna till den svetsiske bonden, sa Harold. Jag har aldrig tidigare sett bilder av en så kvalitet. Harold var trots allt fotograf av yrke, och man var svärt imponerad över bilden i det tyska ukebladet. Han beskrev bilden i detalj för Herbert. De två männen var på väg hemover. Det var tydlig morgon, men det var främdeles mörkt ute. Nattmänniskor tränger lite sövn, och Herbert blejde aldrig att lägga sig för vedfaj i femtiden om morgonen. Han kunde lägga sig ned på ett par timmar, for därefter och stå på gvär lika upplagt. Denna natten följde han heller med Harold Jim för att kika på artikeln som hade gjort slikt intryck på ham. Då Harold öppnet bladet, skönte han strax vad som hade fångett vännens uppmärksamhet, ett sort vitt dubbelt uppslag som föreställde ett stort, sölvskinnande romskip slog mot ham FRA ukebladsidorna. Bildet var tatt icke langt ifra hinvil. En serie på 3 mindre bilder visste en lignende farkost i tillsvarende position bak ett höjt furut 3. Ett hanet bilde visste Meyer stående på en gräslet. Meyer främst och som en sympatisk utseende man. Allik är väl, till trosfode till itväckande utseendet, kunde icke Herbert få seg till och tro att mig virkelig hade sett farkoster referad i yttre rom. Mannen är rätt. Och slätten bedre blöfmaker än de andra tullingene som fortsöker seg med sliker över historier, sa han då han hade läst artikeln. Alla andra UFO-observationer han kände till stammet för Sydamerika eller USA, det vill säga städer där han själv aldrig hade varit. Denne ganin var det i midlertid ett människa som påstod han hade sett romskip i Europa. De två männen köpte ett kart, och fann till slut fram till Hinvil. en liten landsby sydöst för Suri, icke mer än 5 timmars körretur från munken. De bestämte sig för att uppspåra mig och hinvil nästa helg och höra historien ifrån hans egen mun. Det var pur nysgerrighet som drev oss, sa Harold senare. Grytidlig söndag morgon satte de två vännerna sig in i bilen och körte sydöver. Litt hette soloppgang krysset om gränsen till Schweiz och fortsatte genom vintertur, icke langt efterop för fick i sken. Ved till tiden ankom de hinvil. De spurte efter Meyers adresse i en kiosk. Damen i kiosken kunde fortälla att en mannen bodde i Vilholdenstrasse nummer 10. Vad vill där han? Spurte hur nysgärig. Alla här omkring vet att det är fyra ner sprö. Meyer var rike jämme då de tog tysken i banket på dörren. Poppy fortalte att de ville dra i flera timmar för mannen hennes kom hem, men hun bad dem in på kaffe. Herbert dog har taket när jag blev sitt hända i bilen och vänte. Klockan tog om eftermiddagens tack hans skottsparskin om, men mig var fortsatt hika och se. Någon minuter senare kom Poppy ut på trappen och sa att skottsparsch sikkert kunde fortälla dem om UFO-observationerna, siden han kände billig otag själv hade varit med på flera UFO-kontakter. Hun invitade de två männen på nytt in, och denne gången taket om jag. Då de kom in i stuen, räckte Poppy de två tycke fotoalbum. Harold studerade dem med kritisk blick. Han var icke fotograf för ingenting. Utefter att jag vet om fotografering kunde jag med hånden på ett etik se att det var något med dessa bilderna. Det var ingenting som tydde på att de var fixat, sa han senare. På mig virket de helt äkta. Vi blev sittande fullständiga i fjättretag studer bilderna, fortalte Herbert. Bilderna som hade stått på tryck i kvick, hade varit svartvitt fotografier. Det var i midlertid farvebilder, tatte för av många forskenliga vinkler. Många av bilderna var farblöffande skarpe. Schottspass förklarte de två männen med F.R.A. munken att Temajer hade tagit bilden i förbindelse med sina många närkontakter. Vis där det vill. Kan jag visa där avtryck att det tog romskip som landet får cirka 14 dagar sedan. I kvicka titelen hade det icke stått nå om avtryck att det romskip och Harald kunde icke få seg till att tro att det fanns like bevis. Nå en timme tidligare hade de spekulärt på mig i det hela tatt var en virkelig person, och där som han fanns. Om det var huld i rapporten och hans eller om de bara var en glös och gusammanhängande påstander, slik de flesta UFO-historier ofta visar seg och värre. Plutseligt satt de i stuen till denne höjstuvanlige mannen, och studerte bilder som var ända mer fantastiska än bilden som var gäng i tikvick. Rätt överfor dem satt en man som hade varit samman med mig på många av de nattliga expeditionerna hans, och som att på till var villig till att visa dem hontfaste bevis på att mig är snacket sant. Jo mer de studerte bilden och lyttet till Schottsbach, desto nysgärigare blev de två tyskarna. De tre männen bröt upp ifra huset till Meyer, och Herbert och Harold satte sig i bilen och körte efter Schottsbach genom Hinwilskater. Snart var de ute på landet. Efter en stund tog de av Efraavedvén, och körte ned en smal sidväg. Efter en stund kom de till en snupplats där de parkerade bilen. Där Efra fortsatte de vidare till fots. Vi gick cirka 100 meter genom skogen, fortalte Herbert. Till slut kom vi fram till en slätt som var omkransat av höjetär. Här var gräset nästan en meter höjt och vi såg tydlig sex avtryck i det höga gräset. Jag fant fram kamerat mitt tag tog en del bilder. Detta är rikomulig, tänkte jag. Avtrycken må vara en blöf. Jag hade aldrig sett något liknande. Gräset låg helt flatt. Alla grässtråna låg i samma rytning, mot urvisorna. Det var i allt sex cirklar som var omlag 2 meter i diameter. Jag syntes det var speciellt påfallande att det grässtrån icke var bruket och att det grässet låg helt flat mot baken. Kunde det vara med ligatesporen i stammet ifrån en bil eller ett helikopter? Jag såg mig runt, och slog ifrån mig tanken. Skogen runt den lille sleten växte så tätt att jag skulle ha likt att se den bilen som hade klart att ta sig fram mellan träna. Bortsett ifrån landningsavtrycken så de tog männen en räcke fotspår som ledet ut till skogkanten, och som därefter ledet tillbaka till avtryckene. Gräset stod upprest och svar i ända omkring de sex cykelformade avtryckene. Det var på många motor ett ideellt sted för hemliga möter med vesenare för andra planeter. Stedet låg icke få långt under landningsbyggen, men samtidigt var det så pass bortjämt med tätt skog omkring att de lysande fartöjer kunde landa och lätt och förstyrret. De bilderna jag hade sett så långt var svärt speciella, fortsatte Herbert. Då vi stod på denne bortjämte slette jag nog betraktat de mäkvärdiga avtryckene. Skönt i egat är vi stod över för ett usedvanligt fenomen, för oss i det milt. Jag hade aldrig sett något liknande, och den förelsen jag blev fyllt med vedsynet av de gådefulla avtryckene, är vanskelig att beskriva. Männen blev stående i skogkanten mens skottspärs förklarte Herbert och Harold Vårdan plejade på henne via telepati-signal ledet med er fram till mötestedet. Här landet farkostene deres. De kom ut av romskipen eller tog och Meyer ombord via dematerialisering av kroppen Hans. Meyers kropp blev därefter dematerialiserad strax han var ombord i farkosten. Efter att Herbert hade tagit en serie bilder av landningsplatsen, bland annat närbilder av de mystiska avtryckene, körte de tillbaka till en bil. Det var Poppe som öppnat dörren då de banket på hjemme hos Meyer. Hun fortalte att mannen var kommet hjem. Men A.T. han icke kunde träffa dem nå. Insistade de på att snacka med Edvard, kunde de träffas klockan 5 om eftermiddagen på en café vid jernbanestationen i nabobyen Vetsikon. Efter att ha bladat igenom fotoalbumet med de sensationella bilderna och sett de mystiska spåren i skogen, var Herbert och Harold ända mer uppsatt på att träffa Meyer. De visste icke Lenger vad de skulle tro om mannens närkontakthistorier, och var icke Lengers avvisande till möjligheten för att romskipet för en annan planet hade landet utanför den lilla landesbyggen. Med hade de två männen chansen till att möta mig ansikt till ansikt. Var han till oss håller på, eller var han en dyktig blöfmaker? De körte till Vetsikon och fant fram till Forthouse-caféen. En halvtime senare kom Meyer gående samman med Schottsbergsbröderna. Han rakte Herbert hånden. Jag hade aldrig sett Meyer för, bortsett ifrån på bilder i ukeblader, fortalte Herbert senare. Allt tevel kom han rätt bort till bordet och rakte mig hånden. Jag blev fylld av en underlig förelse då jag såg ögonen hans. Det var som jag kände mannen ifrån för. Det var riken och vedverken stemen eller latteren jag drog känsel på. Men eller likevel, då jag såg ögonen hans, blev jag fyllt med en visshet om att jag kände denne mannen ifrån för. I de nästa tre timmarna satt de vid bordet i skyggen av ett tre och pratade ivrig. Harold ville veta mer om vårdan Meyer hade tagit de uppsiktsväckande bilderna, men det blev ettervärt klart att Emej var en amatör på området. Han summerte upp sina kunskaper om fotografering i en eneste sättning, jag trycker på knappen. Och därmed är det gjort. FRA förra visste Herbert en god del om både astronomi och om världens rummet. Han hade läst Pinstarkeverker om universets tillblivelse och de 200 miljarder evig roterändersenene som utgör vår egen galaxe, Melkevén. Herbert var också införstått med att det sannsynligtvis finnes lika många galaxer i universet som det är stjärnor i Melkevén. Han visste vad slags processer som danner stjärnet åker och vad som krävs för att ha liv, slik vi känner det, skall kunna uppstå. Han var fortrolig med grundtanken i Einsteins relativitetsteori och kände till vad som sker med ett leme som beväger sig hurtigare än lysets hastighet. I tre timmar förhörte jag mig om dessa och besläktade fenomener, och svaren och hans kom alltid raskt, och de var logiska och korrekta. Jag kunde stille han ett spörsmål, och en time senare stilte jag han det samma spörsmålet, men formulerade det på en annan måde. Svaret var i midlertid alltid detsamma. Jag har läst många böcker om ufologi och besläktade fenomener, och ofta har jag haft problem med att finna en logisk och innehållsmässig sammanhang mellan dessa forskjellige fenomenen. Under samtalen med mig var det i midlertid som en räcke bryckor fallt på plats. Han ga se god tid og forsikret seg om at jeg forstod hva han mente. Vi snakket også om hans person, og han fortalte at han bare hadde gått 6 år på skolen.